Den här veckan går läsveckan av stapeln. Det är Läscentrum som står bakom och den fokuserar på barns och ungas läsande. Temat för i år det är Hela Europa läser. Men vad läser barn och unga för europeisk litteratur? Och hur väl passar den egentligen in i vår kultur, i vår kulturella kontext här i Finland? Sara Moring är på plats på UD.
Jo, här är jag på tredje våningen i UD och tittar på den mycket fina utsikten. Och som Julie sa så är temat för årets läsvecka Hela Europa läser. Och nu ska vi prata lite om europeisk barn- och ungdomslitteratur. Med mig har jag bibliotekarie Tobias Larsson. God morgon.
God morgon.
När jag säger europeisk barn- och ungdomslitteratur, vad tänker du då?
Jag säger att det känns som en sån där typisk sak som människor brukar fråga bibliotekarier om och som alltid är lika svår att svara på, därför att Europa är så otroligt stort och så otroligt diversifierat med så många språk och så många olika kulturer och så många olika sätt att skriva på, så många olika syn på barnkultur och barnlitteratur, att det är jättesvårt. Att det är mycket lättare att prata om exempelvis anglosaxisk eller nordisk eller nordamerikansk till och med barnlitteratur, för att det är mycket mer ändå enhetligt på något sätt. Europeiskt, det är stort och det är ogreppbart och sen är det ju alldeles fantastiskt just därför.
Du nämner det här med nordisk litteratur. Kulturjournalistiken tenderar att fokusera ganska mycket på just inhemsk och nordisk barn- och ungdomslitteratur. Och det finns ju massor av bra kvalitet. Läser finska unga annan europeisk litteratur, tycker du?
Europeisk litteratur är faktiskt inte så. Till att börja med så finns det inte så mycket översatt. Just nu så finns det. När jag var i den åldern att jag läste barnlitteratur utan att det var mitt jobb, så då fanns det betydligt mer saker översatta från runt omkring i Europa. Det fanns saker från Island och Tyskland och Kristin Nöstlinger från Österrike var jättestor. Henne har vi fortfarande på biblioteken, men det har inte kommit någon återväxt riktigt. Det är som att man översätter inte de här europeiska författarna på samma sätt, och där kan man diskutera vad det beror på. Jag vet inte om det är för att det är svårt att översätta eller dyrt att översätta, eller att man tror att de kulturella skillnaderna är så stora. Men sanning att säga så läste våra barn och ungdomar läser väldigt lite europeisk litteratur. För det finns väldigt lite att tillgå på våra bibliotek.
Okej. Skulle du säga att det finns några särskilda trender i den europeiska ungdomslitteraturen just nu?
Om vi då skalar ner det till de områdena där man faktiskt översätter böcker så att vi får dem tillgängliga till oss, vilket är liksom de engelskspråkiga länderna plus Norden. Så speciella trender, alltså efter Harry Potter så har det ju aldrig riktigt blivit out med fantasy. Att fantasyböcker och saker som utspelar sig i någon slags parallellt universum, det är jättepopulärt fortfarande. Det är mycket magi, mycket trolldom, mycket sådär. Det som har kommit de senaste åren, att det är lite mer så här steampunk, att det är på något sätt lite brutalistiskt och lite mer krävande kanske. Man börjar förvänta sig mer av de här unga läsarna och tror att de ska klara av lite mer saker än tidigare. Men det där går också upp och ner, att det kommer såna här perioder när det verkar som att alla vill sno in de här barna och ungdomarna i bubbelplast för att de inte ska skadas och inte ska uppleva någonting jobbigt eller påträngande. Och sen kommer det sådana böcker som är betydligt mer krävande och betydligt mer vad ska man säga, utmanande för den unga publiken.
Vi pratar alltså om europeisk barn- och ungdomslitteratur med bibliotekarie Tobias Larsson. God morgon.
God morgon igen.
Europa är stort och väldigt mångsidigt. Redan mellan Sverige och Finland finns det ju till exempel skillnader i kultur. Hur väl fungerar en barnbok som är skriven i en annan kulturell kontext än den finländska, som till exempel skildrar en annan pedagogisk tradition eller syn på barnkultur i Finland?
Ofta funkar det ganska bra. Alltså barnkultur. Barn accepterar saker på ett helt annat sätt än vuxna läsare. Barn är ofta mycket mindre beroende av kontext än vad vuxna läsare är. Så om det inte är någonting som explicit uttryckligen handlar om någonting som är specifikt för det här landet. Säg exempelvis en spansk barnbok som skulle handla om, jag vet inte, tjurfäktning. Det skulle kanske inte funka. Men däremot så, om det är en vardag så funkar det nästan alltid bra, även om den här vardagen är lite annorlunda än vad våra barn är vana vid. För finländska barn är också ganska medvetna om att Finland är ett litet land i världen och att alla länder är inte som Finland och alla barn har det inte som vi har det i Finland. De är ofta ganska öppna för att det kan se annorlunda ut i andra kulturer och i andra böcker. Medan kanske exempelvis barn i Nordamerika är betydligt mindre mottagliga för det.
Okej, hur mycket skulle du då säga att man anpassar litteratur som riktar sig till barn? Eller som du sa att man klarar ganska bra den här kulturen, så är det tillräckligt att bara översätta?
För det mesta så översätter man bara därför att det finns begränsningar i hur mycket man får ändra. Alltså förr i världen när man inte tog barnkultur på speciellt stort allvar, då ändrade man hur mycket som helst. Man fixade och klippte och klistrade och ändrade ordningen. En gång i tiden när jag studerade i Frankrike så skrev jag ett arbete om hur fransmännen misshandlade Pippi Långstrump när de översatte henne till franska. De skrev om långa passager och Pippi bad så mycket om ursäkt att hon var så ostyrig och att hon var ett sånt otrevligt och ouppfostrat barn för att hon inte hade några föräldrar. Och sen så, det var helt vansinnigt. Men samtidigt så, den där gamla dåliga översättningen fungerade bättre eftersom de förfranskade en massa saker som är okända för franska barn. Franska barn äter inte gröt till frukost exempelvis. Så de ändrade om det till någonting annat som franska barn kunde relatera till. Så lite grann får man nog byta om så där i hastigheten. Det går helt bra. Men nu för tiden så sitter ofta författare och bokförlag på ganska tajta rättigheter. Att de vet exakt vad man får göra och vad man inte får göra. Och många av de här kända internationella bokserierna, där får man egentligen inte peta i någonting. Det ska översättas som det står. Punkt slut. Sen hoppas man att det inte går ut över översättningarna, för så här ord för ord översättningar blir dåliga i vilket fall.
Okej, en sista fråga. Dina bästa tips på europeisk barn- och ungdomslitteratur, kanske både någon klassiker och något nyare?
Alltså, det som är så svårt här när man står i Norden är att, utan att förhäva sig, så kan jag lätt säga att vi har kanske världens bästa barnlitteratur. Jag menar, vi har en tradition som bygger på Astrid Lindgren, Tove Jansson, Maria Gripe, Barbro Lindgren. Vi har helt fantastiska saker här, så jag skulle säga att man behöver inte gå så hemskt mycket utanför det. Man kan läsa alla de som jag sa om man vill ha klassiker, men sen också läste jag precis alldeles nyligen en svensk science fiction som heter Till Vial, 8400 dagar kvar, av Henrik Ståhl, som utspelar sig på ett rymdskepp där två barn är alldeles ensamma på ett stort rymdskepp någonstans ute i rymden. Hur har de hamnat där? Ska de ta sig därifrån? Helt fantastiskt, jättespännande science fiction för barn.